Den 6 maj 2017 var jag i Malmö med föredrag och kurs. Det rörde sig om den globala kris, världssituationen och utvecklingen fram emot en internationell världsstat. Varsågod, välkommen.
Så jag är mycket spänd på om det finns frågor. Det var ju bra att jag har förklarat det så bra att det finns inga frågor. Det var ju härligt. Ja.
Jag har lite rolig grej bara apropå det där med Skandinavien. Tonåring kom hem från skolan här på, ja, nyligen och så sa han det finns tydligen inga andra länder som har krigat så mycket sinsemellan som Sverige och Danmark.
Ja.
Så vi har blivit mätta på krig här, så här kommer vi till den här.
Ja. Hon som frågar säger att hennes son menar på att det finns inte många som har kriget så mycket som skandinavierna, och därför har de blivit så fridsamma. Det är också honom som vill läsa statskunskap. Var det din son som vill läsa statskunskap? Jo, det, han har ju då det, den inställningen att nu måste man ju forska i vad är våra behov. Og det er jo præcis som Martinus siger, at i fremtiden, så vil man se på, hvor har mennesker for behov. Og så vil man videnskabeligt rigtig ud, hvor kan man gøre det mest vettigt, og så gøre det. I dag er samhället jo indrigtet på et sådan sätt, at man måste have vækst. Man skal producere mere og eksportere mere, end man importerer. Altså vækst, det er frem for alt. Og det er jo en fel væg at gå. Det er jo bedre at se på, hvor har vi behov af. Og så producerer vi det, vi har behov op, og så tager vi det længt. Jeg måske bedre,
men min søn.
Du er også en søn, ja.
Jo, vi diskuterer det her, vad händer om det blir krig og Sverige även dras in.
Ja.
Och så min søn så här, jeg sa han, det er jo så, redan nu har det visat sig att en väldigt stor procent av soldater klarar inte av att döda.
Nej.
Bara skjuter i luften.
Ja.
Och det är rätt så stor procent. Och så han tänkt när det blir så det kallas in i krig och vi är tvungna att gå in.
Ja.
Alla går iväg och skjuter, men alla skjuter i luften och så alla går hem på kvällen. Och
ja. Ja. Ja, alltså.
Så det kommer att sluta.
Ja.
Det är liksom ingen krig.
Nej.
Ingen som skjuter dem.
Nej, du har alltså en son som undrar på vad som kommer att hända om nu det skulle komma krig och Sverige skulle komma i krig och om man då skulle bli tvungen att kriga. Och det är ju rätt som du säger att om man har blivit mer humant utvecklad, då tål man inte kriget. Man har fått ett mer sensibelt nervsystem. Och det, Danmark har ju också skickat en del FN-soldater och NATO-soldater till Irak och Afghanistan och sånt. Och vi ser ju också amerikanerna som skickade en halv miljon soldater till Vietnam. Att det var många, de fick stora, stora traumer. De hade helt enkelt blivit för humana till att gå i krig, så de fick psykiska skador. Det är klart man kan bekymra sig om vad kommer att hända om mitt land kommer i krig. Men det är alltså bunden av andliga lagar. Och som jag sa, man är själv skyddad i samma grad som man skyddar andra. Och man kan ju också säga att om det ska bli något lidande, jamen så får jag ju ta det lidande som är nödvändigt för att jag kan bli fullt utvecklad, bli en riktig människa. Och Martinus han har ju skrivit en liten bok som heter Bönens mysterium. Och det är några, de har bett till Gud om att deras barn skulle bli friska. De har bett 5 och 10 och 20 år och barnet är fortfarande sjuk. Och så tror de inte på Gud. Men, säger Martinus, att man kommer aldrig bli besviken om man avslutar varje bön med att säga men ske inte min, men din vilja. Och det där med ske inte min, men din vilja låter kanske lite religiöst. Men det betyder alltså, jag skulle gärna vilja ha att det blir så här och så här. Men ske det som är bäst för mig. Även om det är obehagligt. Och det är ju så också den inställning man kanske skulle ha med kriget. Jo, men om det är nödvändigt för mig att få lidande. bring it on, så måste det ju komma, så kan jag inte undvika det. Och om jag har tillräcklig humor och skjuter andra, så kommer jag inte uppleva det. Men Martinus talade faktiskt ganska mycket om de kommande krig. Har jag också ritat ett symbol, det är symbol nummer 25 i andra symbolbok, där han förklarar med jordmänsklighetens karma. Men redan i 1937 skrev han en artikel i Kosmos, det är mycket länge sedan, og jeg tror, at det var en artikel, som hedder Tröskelns vægtere, det er de jyriske sidorna i vores sinne. Hvorfor jeg ikke redan i paradis? Hvorfor jeg ikke redan i en kristusvarelse? Det er derfor, jeg har visse egoistiske sidor i mig, og det er dem, Martinus kalder for Tröskelns vægtere. Men i den artikel sagde han faktisk, at han kunne med sit kosmiske medvendende se, at der kom en lysstråle af kosmisk energi, som ramte de skandinaviske länderna. Og det, jeg bruger at sige, at jeg har regnet mig frem til, at der findes 20, 30 eller 40.000 mennesker i Skandinavien, som er interesseret i Martinus' andlige videnskab. Og højst 500 mennesker i resten af verden. Så det er altså, endast i Skandinavien kan man næsten sige, at det er mottagelighed for kosmologien. Jeg holdt engang et 40 år i Tyskland, eller flere, og så var der en kvinde fra Indien, som boede i Tyskland. Hun blev vældig interesseret, hun fik kosmosartikler og bøger og sådan. Men efter et halvt år kom hun og lemte det hele til boks. Nej, nu vil jeg tilbaks til min meditationsgruppe i Köln, for der kan man få kosmisk medvetende gennem at meditere. Men Martinus mener, at vägen til fuldkommelighed, det er mere lidende og mere lidende og mere lidende, for man skal få mere medkjensler og mere lidende. Og så er det også så, at jeg er selv ansvarig for alt lidende og alt besvær, som jeg får. Det er en meget ubekvem teori. Og det er vel også derfor, der er så få, som er interesseret ud over Martinus. Du er selv skyld i alle dine problemer, og du bliver fuldkommen igennem at få mere problem. Det er altså, kan man sige, en meget ubekvem teori. Det er jo mye roligt at høre. Nu sætter jeg mig ned og tænker kærlighedsfulde tanker. Og Martinus blev ofte frågat, om han havde en teknik til indvikling, til fuldkommelighed. For det var så mye med yogaøvninger og yogateknikker og meditationsteknikker. Det havde han ingen råd med, men til slut så kom han endnu på, at han havde et råd. Og han sagde då, at tænke kærlighedsfuldt på sine fiender, at gå i førbøn og bede for sin velsignede dom, som forbander mig, det er den absolut snappeste og mest direkte væg til kosmisk medvetende. Det er altså, at det vigtigste arbejdsområde, det er der, hvor vi har vores svårigheder og vores problemer. Det er altså den teknik. Han ser også mennesker, de træner sport 3, 4, 5, 6 timer hver dag for at få en guldmedalje. Altså, og om de endast 5 minutter om dagen vil tænke kærlighedsfølt på dem, de ikke tykker om, da var det en mye større træning.
Ja.
Ja, det er klart, man får ha den uppfattning om livet, som man vil. Og den, som stiller frågan, tycker at her bliver det jo fremlagt, at lidande har den og den betydelse og sådan og sådan, men hvorfor skulle man ikke kunne have det skønt, og jeg har en anden uppfattning af lidande? Jo, men det er jo klart, man får ha hvilken uppfattning af livet, som helst man vil. Men, forklarer Martinus, livet har sine lager, livet har sine regler. Om det nu findes en ugn her, og den er vældig varm, så er det en, som siger, ugnen er varm, og så er der en anden, der siger, nej, ugnen er kald. Jamen altså, man får jo have den opfattning, man vil. Men om man lægger hand, så er det en, som siger, ugnen er kald. Men kommer han og lægger handen på ugnen, så brænder han sig. Og så mener Martinus, om man har en opfattning af livet, som er fel, så kommer man ikke komme i konflikt med livet. Och ofta så kanske kommer man rent av att bli sjuk. Till exempel, några tror på ett evigt liv, andra säger man har bara, man lever bara endast en gång. Man får ha den uppfattning man vill, för det är inte Martinus eller föredragshållarna som läser korrektur på människornas uppfattning. Det är livet själv, för livet har regler. Och när man då blir det så att om man tror man endast har ett liv, så kommer man att leva i dödsångest. Så kommer det att ge problemet. Och man får faktiskt, det är också sjukdomsframkallande att ha stor rädsla från döden. Det är en parentes, men i sammanhang med transplantation, så sa Martinus, jag ville inte gå omkring med ett främt hjärta i min kropp. Så vill jag hellre dö och få ett hjärta som passar dig i min kropp. Alltså, om man har det där synet, så er man jo ikke ret for at dø. Men jeg skulle ville sige altså, at mennesker i dag, som er materialister, som tror, at livet er reguleret af tilfældighed, at vi endda lever en gang, de får så mange psykiske problemer. Aldrig tidligere har der været så mange mennesker, som er udbrændte og trøtte og deprimerede. Og jeg tror, at det er derfor, at de har en fel indstilling til livet. De tror, at livet er meningsløst. De tror, at vi lever endda et liv. Da er livet uretvist. Da er livet en absurd teater. Og det smitter af på livslusten og livskraften. Og derfor kommer man at blive udbrændt og unaturligt trøt. Derfor man har den opfattning. Så du får mene, som du vil. Alle må mene, hvad som man behøver ikke være overens med Martinus. For livets regler og lager, de kører sit eget lop, og så får man jo, Martinus har til og med sagt, jeg har skrevet den evige sanningen, men hvem kan da bevidne, at det er rigtigt? Endast livet selv. Martinus har jo ikke, hvad skal man sige, monopol på virkeligheden eller livets lager. Han har forklaret dem, og så får man gøre sine egne erfarenheter. Ja.
Ja, det är så också med väljarna nu, Martinus, det är att han moraliserar aldrig, utan han talar om vilka principer som gäller för tillvaron. Och sen får man själv dra sina slutsatser.
Ja.
Men att göra det kan ju vara komplicerat. I livets bok del 7 så säger Martinus att egenskaper som medkänsla och humanitet kan vara både logiska och ologiska. Och om de är ologiska så är det fråga om ljum, snäll, eller på danska tosikulitet.
Precis.
Fråga, hur ska man kunna skilja mellan vad som är ljum och vad som är god, snäll?
Ja.
Om polisen får dem att det bästa sättet att handskas med de kriminella gängen det är att koka kaffe och grilla korv med dem. Är det ljum eller god, snäll?
Det blir frågat om hur kan man skilja på vad som är logisk kärlek och vad som är ologisk kärlek. Martinus har i sjätte bandet av Livets bok skrivit något om att kärlek kan vara logisk och den kan vara ologisk. Och så kan polisen, de kan vara goda vänner med de kriminella eller ska de vara stränga mot de kriminella. Hur kan man avgöra när det är logisk eller det är ologisk blir det frågat. Och Martinus har ju talat om att vi har ju olika energier i vårt medvetande. Om man är mycket känslobetonad men inte har så mycket intelligens, då kan man vara mycket kärleksfull men på ett ologiskt sätt. Om barnen säger att jag vill ha ett kilo godis till kvällsmat. Nej, men det er ikke synd. Du skal have lidt spinat og lidt morot og sådan. Nej, det vil de ikke. Og barnet skriker og græder. Det står forældrene ikke ud med, og så får barnet sin vilje. Men det er jo så ulogisk kærlig, derfor at der bliver, det er jo at være dømsnæld. Da bliver barnet jo bortskæmt. Og derfor er altså er det nødvendigt med mere intelligens for at kunne analysere det. Men man kan också ha för mycket intelligens och för lite känsla. Det är en grov generalisering, men jag skulle vilja säga här i samhället, då är det de intelligenta som blir rika. De intelligenta, det är de som röver åt sig många pengar. Och om man har mycket intelligens och mycket lite känsla, då blir det ju mafiaväsen och militärväsen och sånt. Alltså, då kan man använda sitt intelligens på att utbyta andra eller skada andra. Så Martinus talar ju mycket om att lösningen är att man ska ha en utvecklad känsla och en utvecklad intelligens. Och de ska då vara i balans. Då kan man bättre döma. Martinus har också använt två uttryck. Han kallar det för lokal logik och världslogik. Lokal logik och världslogik. Om man nu fryser, så kissar man på sig, för det värmer. Men det värmer inte särskilt länge. Så det är alltså ett bra exempel på lokal logik. Och då har han också gett det här exempel, att om man vill göra det perfekta brottet, så ska det planeras penningskåpet. Ni har också sett Olsenbanden eller Jönssonligan här i Sverige. Ja, då får man planera, och det ska vara mycket logiskt. Og det vil jeg også sige, at gøre den perfekte køben, det perfekte brottet, det kræver mye intelligens. Men Martinus sagde, endelig livets lager og karmalogen og sånt, så kommer det at falde tilbaks på en selv. Men det er mye logisk at udføre brottet. Man kan vel også sige, at inden om finansvæsenet eller militærvæsenet, der kan man overvinde de andre med mye intelligens. Men det er endda lokal logik. For det giver dårlig karma. Man kan sige, at det er jo endda værtslogik, når det, man gør, kommer tilbage med en bra karma. Og der kan man vel sige, at Martinus analyse kan jo give en teoretisk forståelse. Han siger jo, at han har en selvoplevet kosmisk medvetende. Men man kan, genom at studere hans værk og forstå analyserne, få et teoretisk kosmisk medvetende. Og det betyder, at der kan man lære sig, hvor i livet man kan iagttage disse saker. Jeg har jo læst biologi, og derigennem også botanik, og jeg er en stor beundrer af svensken Carl von Linné, som systematiserede vækster og dyr. Og han har jo gjort, vi har da sådan en flora, altså det er en handbog, en manual i at iagttage vækster. Og det er jo fantastisk, når man ved, her findes en familie, og her findes en slægt, og her findes en art. Du skal gå en majdag i skogen, og der ser du en blå blomst, og der skal du gå på sjøen, ved sjøen, og så ser du en blå. Der har man fået en bog, der viser, hvor skal jeg titte, og hvor skal jeg titte efter. Og der mener jeg også, at Martinus har vist på en værtslogik, der han viser på, hvor kan vi titte, hvad kan vi iagttage det. Men det er jo det, som vi selv skal lære os og bilde vores egen mening. Og så har Martinus en anden paragraf, det er, at om man står i en svår situation, hvad skal jeg gøre, det ene eller det andre, så skal man forsøge at vurdere, hvad det mindst onde. Altså, det kan være en meget svår situation. Antingen skal den der menneskeren dø, eller så skal jøret dø. Og det er kanskje lidt kontroversielt. Men så sagde Martinus, så er det bedre, at jøret dør, for det er gælder om at skytte det højeste udviklede liv mod det lækre livet. Eller om jeg nu skulle få tuberkulose, så siger jeg jo, jamen jeg tykker, at de her tuberkulosebakterier, de skal jo også have mord. Og det er ingen, der er større særlig end den, som vil give sit liv for til andre. Så hvor et mine lunger, det får ni gerne gøre. Men da siger Martinus, at det er endda et større under, at et højt udviklet liv går til grunde for et lækre udviklet liv. Og der bliver jo også en stor livskunst i sit eget liv at vurdere, hvad er det største undet og det mindste. Mange har frågat mig, hvad siger Martinus om det der? Jamen iblandt kan man ikke svare andet end, det får du selv vurdere. Hvad tykker du er det største undet eller det mindste undet? Og betræffende organtransplantation, som jeg endnu berørte, kan man sige, at det er ødesmæssigt en stor skillnad på at ge organ. For det første, så giver man det en gåva, og giver man sit hjerte eller sine lunger, så er man også død. Så, men den, som tager imod hjerte og lunger, får jo immunmedicin, immundæmpende medicin, og skal i åretal tage medicin med bivirkninger, skal tage medicin, som forstørrer sin egen modstandskraft. Så derfor kan det være også det skader for den, som tager imod det. Men det skal man jo selv vurdere, om det er en mamma, som har børn og sådan. Det kan til et mindre under end du tager et organ, end at låte blive. Det kan man ikke sige. Så siger Martinus, så får man ikke gøre. Han siger også, jo, men altså en lækere siger, at om man røger, så får man svarte lunger. Jeg siger endast, når man gør det og det, får det den konsekvens. Og når man gør det og det, får det den konsekvens. Og så får folk selv vælge. Så det er bra, du siger. Man får jo selv tage stilling. Hvor er det største undet, og hvor er det mest undet? Og hvor mener jeg er det mest logiske? Jo, det er med den røde trøjeren.
Ja.
Nej, ja.
Jag vet inte om du har svarat på det, för jag tänker på det här med andlig utveckling även på jorden och här och nu.
Ja.
Att det här med som du sa med tv och radio och massmedia och information om allt krig och alla människor som dör i Medelhavet och så vidare. Det är så otroligt tröttande och jag tycker det är svårt att vara den här andliga varelsen som vi alla är.
Ja. Och det är ju som sagt att man ska göra konsten att se hur Gud skapar riktiga människor. Hur Gud skapar riktiga människor. Alltså man kan gå i förbön för de där människor. Man kan tänka positivt på dem och man kan tänka på alltså, att det är Gud som arbetar. Men det som är den stora hjälpen, det är att man inte endast ser på lidandet. Man ska tänka ett steg vidare och tänka på vad är effekten? Vad är verkningen? De där stackarna som upplever det och det, de får medkänsla. Den lär sig något ut av det till nästa liv. Så det bär alltså en frukt. Så det gäller jo liksom om att se verkningen. Og det er det jo då. All smert alene har en positiv verkan. Og det er faktisk mægtige andlige kræfter, som arbejder med dem. Og så skal man igen forstå, at det er endast de, som er i behov av det her lidande for at komme videre. Om de ikke skulle få det der lidande, så skulle de ikke komme ur jøderiket. I Martinus Center Klint har vi en campingplats med ett campingkök och det är mycket stökigt. Och ibland så är det någon som förtvivlar. Och så var det en som skrev, de ska efter dig, annars kommer du aldrig ur djurriket. Och det var ju ett hot för Martinus intresserade. Men man kan säga, om vi inte fick det nödvändiga lidandet, så kom vi aldrig ur djurriket. Alltså det vill säga, de som är i flyktingläge, de får en helt annorlunda solidaritet. De kan inte låta bli att hjälpa folk som är i nöd. Och jag kan mycket väl förstå, det kan inte vara roligt att gå i sandaler i Sahara. Och det blir törrare och törrare, alltså mer uttorkat. Och vi har så mycket mat och sånt. Jag vet inte hur det ska regleras, men jag kan ju mycket väl förstå, det är ju inget liv och god dag i Sahara och kan inte hitta mat. Det är ju fruktansvärt. Så på något sätt ska man ju lära sig att dela. Och därför menar Martinus också att det är nödvändigt i sluttampen att få en världsstat eller en världsregering. Det som är problemet, det är faktiskt att FN funkar inte så bra för tiden. Därför att stormakterna har vetorätt. Så kan, och det är Ryssland, Kina och USA, de har vetorätt och andra. Och så blockerar de. Och därför är det ju, kan man säga, inte så bra att det är bland annat NATO som går in. Men längre ut i framtiden så vill världsstaten inte tolerera att det är en mafialedare där eller en diktator i det där landet. Så ska världsstaten gå in och reglera det. Och allt det där med flyktingar, det borde vara en sak för FN. Det är ett globalt problem. Och det borde alltså vara en världsstat som gick in. Det allra första foster till världsstaten, det var faktiskt i 1920 efter första världskriget där man fick folkernas förbund. Och det var mycket svårt, men det var det första foster till världsstaten. Och så efter andra världskriget fick man FN. Och efter en tredje världskrig och en fjärde världskrig som troligen kommer. Det kommer det krig som är nödvändigt. Alltså det är liksom, vi kan inte slippa något lidande. Den mängd för att bli detsamma ska vi uppleva detsamma. Och det vill faktiskt säga att alla människor ska från djurriket till riktig människorik uppleva den samma mängd lidande. Men vi får inte mer lidande än är nödvändigt. Och det tycker jag är en härlig tanke att veta. Att när jag får ett lidande, då har det ett syfte. Men det som är så tråkigt med ett materialistiskt livssyn, det är att jag får något meningslöst lidande. Och det är ju klart att de kommer man att få livskraft och livslust. Varför skulle jag rämmas hit, få den här sjukdomen? Varför skulle jag få den här olyckan? Och sånt, det är helt meningslöst. Det är en otrolig styrka att veta att när jag får ett lidande så har det ett syfte. Och syftet är att göra mig till en bättre människa. Så det är ju liksom det som gäller när man ser på det på TV, att förstå att det finns en gudomlig skapare bakom det hela som håller på att skapa klotet om till ett fysiskt paradis. Och så är det också liksom, och nu upprepar jag, att man ska se inte på lidandet men på den effekt eller den verkan det har. Mm. Du har det där också.
Och bara snabbt på det så har vi ju sen liksom stenålderstiden procentuellt så dör ju enormt mycket färre människor av ålder idag.
Ja.
Än vad vi gör. Så ja. Det går ju framåt. Ja. Fast det är liksom så himla
jo.
Media och så har vi. Men jag tänkte på det där du sa egentligen två saker. Det här med intellekt och känsla. Är det inte det du menade med intellekt och känsla? När det blir balanserat så föds intelligens. Eller är det jag som har blandat ihop det? Intellekt och intelligens är väl lite olika saker kanske?
Ja.
Men det skriver inte Martinus så.
Jag blir alltså frågad om den här balansen mellan känsla och intelligens. Martinus använder aldrig ordet intellekt. Nej, det är väl, alltså han har ju gått på Jylland i skole på landet och sånt. Intellekt, det var för honom ett främdord skulle jag vilja tro. Eller så har han...
Det är
en sån
tanke som jag har haft, att intellekt med intellekt kan man ju göra jättemycket.
Men Martinus menar, han har ju så gett sin egen definition av intelligens. Och han säger då att det är en neutral förmåga. Man kan bruka sitt intelligens till att vinna vinna i schack, till att vinna en krig. Napoleon hade säkert en bra intelligens. Men mafia, en bankier, en börsmäklare och sånt, de har säkert en bra intelligens. Men intelligensen kan användas i ett egoistiskt syfte. Man kan också använda sin intelligens till hur kan jag bygga ett bättre samhälle, hur kan jag använda den? Så intelligensen är egentligen neutral. Den kan användas till båda sakerna. Men nu forskar man ju på handelsuniversitet, handelshögskolor och sånt. Då är det viktigaste är hur stor avkast, hur stor renta kan jag få av min investering? Det är det viktigaste. Men i framtiden vill man forska i, hur kan jag bäst hjälpa mina medmänniskor? Det vill säga att inom kemi och matematik och fysik och ekonomi och sånt, det är mycket, nästan ren intelligensträning. Men den intelligensen som man tränar upp i dessa fält, har man, den kan man inte ta bort. Men då kommer det bli en helt annan värld, när man börjar med sin intelligens och forska i, hur kan jag bäst hjälpa sjuka människor, hur kan jag bäst hjälpa ensamma människor. Så forskningen kommer att bli annorlunda. Undervisningen på universiteterna kommer också att bli lite annorlunda. Man kommer att forska mer i, hur kan jag gynna, hur kan jag hjälpa mina medmänniskor. Men man kan säga, känslorna, de går sitt eget liv. Och det är, man kan inte studera sig till känslor. Känslor ska kännas. Känslorna ska upplevas. De har helt sin egen värld, så att säga, sina egna regler. Men intelligensen har sina andra regler. Og det er jo genom, nu har jeg været glad for schack og matematik og fysik og kemi. Det er jo en vældig intelligenstræning. Men det er jo ikke mye moral og känsla i det. Men altså den intelligens, man får inom et visst område, kan man använda både i det gode og det onde tjeneste. Det kan användes både i egoismen og næste kærlighedens tjeneste. Men Martinus har anvendt dem tre udtryk. Jurisk medvetande, låg intellektualitet och hög intellektualitet. Och Martinus menar ju att hans verk, eller det Jesus sa, Martinus säger, det Jesus sa på i bergspredikan, det kan inte formuleras bättre. Det Jesus sa i fordervård, det är genialiskt, det kan inte göras bättre. Det är hög intellektualitet. Men naturvetande på universiteten idag, det kallar han för låg intellektualitet. Det är bra om du inte vet det. Men det är ju därför att där blir intelligensen ju inte använt i nästa kärlekens tjänst. Den blir ju inte använt logiskt. Då kan man också göra atombomber och man kan utveckla många saker som inte är i nästa kärlekens tjänst. Så, men jag vet inte om det är ord intellekt. Nej, det var det högintellektuell och lågintellektuell. Och så har man ju judisk medvetande som är styrd av instinkt. Och som är ju det att det enda skyddet man har i djuret, det är att skydda sig själv. Det är ju därför de kämpar. Och det ska ett gott djur också göra, men det är ju så ett djuriskt medvetande. Men där är en annan fall använt ordet låg intellektualitet och hög intellektualitet. Och hög intellektualitet, det är harmoni med livets lagar. Och därför kan resultatet av en sån syssla endast bli frid och kärlek och sundhet och välvaro. Ja, det var här över veckan.
Jag har faktiskt velat fråga en sak över då. Du vill gärna komma fram på jag kan göra det. Ja. Jag tänker sen, jag skulle säga så här till er. Det tycker jag är väldigt viktigt att föra fram det. Det är nya impulser, nygamla impulser. Det är jätteviktiga att ta tillvara på också. Faktiskt att hjälpa människor, rädda människor så att de inte blir sjuka. Nej, om vi vet hur vi ska leva och vi kan uppöva de talanger och egenskaper som med helande och lekarna har funnits för jättelänge sedan och alla olika saker kring alternativmedicin, då skulle vi inte kanske behöva bli sjuka. Då behöver vi inte ha det här lidandet.
Ja, precis. Alltså det som blir tagit upp det är att det är mycket viktigt att vi lär oss att leva riktigt och att vi också tar vara på de där nya impulserna som kommer som kan lära oss att leva hälsosamt och riktigt. Och där skulle jag vilja säga att femte symbolbok av Martinus och den fullkomliga födan handlar om hur man kommer att bli sund och hälsosam. Och det som är ju det helt viktiga, det är ju faktiskt att Martinus i princip kan man säga orsaken till all sjukdom är feltänkning. Orsaken till all sjukdom är kortslutningar i tankegången. Naturligtvis säger han också i den fullkomliga födan att genom alkohol och droger och tobak och sötmat och fet och, så kan man också förstöra sig fysisk väg. Men varför blir man då drogensyftig? Varför förfaller man så och blir narkoman? Man har gjort ett experiment med babianerna i det var en grupp. Så gav man dem kortblad. Det är något man tuggar på nere i Nordafrika. Det är ett euforiserande stoff man får genom att tugga på dessa kortblad. Och det visar sig då att alfahornen och de översta hornorna i hierarkiet hos babianerna, de smakade på det men använde det inte. Men de minsta hornorna, de som var i utkanten av gruppen, de blev avhängiga. Så det finns ju också en orsak till att man blir avhängig av alkohol och droger. Och det är väl att man är mycket svårt och mycket dåligt ställt. Man vill ha en upplevelse av ljuset. På ett sätt kan man säga att den riktiga njutningen, det är ju sexualitet. Det är ju att i sexualiteten upplever man faktiskt den heliga anden i kött och blod. Men därför att vi har kommit så långt i Poloviken, så har det blivit många skilsmässor och många lever alene, och de får inte sin naturliga sexualitet. Och då är det ju härligt att få bli beruset och sånt, så får man ju en rus, det är så härligt. Men det har ju nackdelar, det är ju baksmällar, det har ju biverkningar, och derfor er det inte någon bra lösning. Så Martinus mener helt enkelt att all sjukdom har sin orsak i feltänkning. Hur ska man då tänka rätt? Jo, men det kan man säga utifrån Martinus analys, och man kan se att allt är mycket gott. Det är så hälsobringande. Om man är glad och nöjd och tillfreds med livet. Att han säger, om man tycker att det är något i livet som är fel, så har man en fel inställning till livet. Och då kommer det att, och då kommer man att bli sjuk. På Ja, alltså det blir invänt att det, man ska ju också sluta äta kött och man ska leva hälsosamt. Ja, men om man äter kött så tänker man ju också på ett fel sätt. Djuren har rätt till att leva lika väl som jag har rätt till att leva. Så på ett sätt så är det ju en feltänkning som gör att man äter kött. Då lever man ju heller inte i kontakt med livets lagar. Och Martinus har ju då skrivit att vi kommer ju att lämna köttätandet. Och så småningom också de grovare. Om man skulle se inom grönsakerna, om det inom det vegetabiliska, då kan man se att det är själva växtens kropp. Alltså blad och stängel och rot. Och så finns det det som är frukten, det som man ger till nästa generation. Det kan ju också vara ris och vete och råger och sådan. Det är ju också en frukt. Frukten är ju inte avsett för att man ska uppleva, för att växten ska uppleva genom frukten. Den ska uppleva livet genom sin kropp. Så vi vill gradvis också inom det vegetariska komma att leva mer på upploppsnäringen till nästa generation. Och längre ner, så menar Martinus i utvecklingen, när vi själv blir högre utvecklade, ville vi kunna leva av fruktköttet. Man kan äta ett körsbär eller ett äpple utan att slå ner trädet. Och man kan spotta ut stenen och slänga bort. Så det är ett minimalt dråb genom att spisa fruktköttet. Men det ska anpassas till vores utvecklingssteg. Och Martinus, man kan också säga frön och nötter och kärnor och sånt, det är också inte avsett för att man ska uppleva livet igenom det. Så därför är det ett mindre under att äta sådana saker än att äta själva växtens kropp. Men just nu är den fullkomliga födan för oss på vårt utvecklingssteg en blandning av grönsaker och frukt. Men så småningom så blir det mindre och mindre grönsaker och mer frukt. Men det ska anpassas till vårt utviklingssteg. Men jeg skal bare nævne, jeg har nævnt det flere gange i Malmø, og den her bog af Louise Hay, det hedder Hela dig selv. Er det ikke så, den hedder Bota dig selv? Og Bota dit liv. Hela dit liv. Nå, i alle fald har hun gjort en bog med tre kolumner. Første kolumnen, det er symptomet på sygdommen. Andre kolumnen, det er det tankefel, som har åstadkommet sygdommen. Kolumnen, det er det sæt, man skal tænke på for at blive frisk. Og jeg har set så mange forslag i den der kolumnen, hvor man skal blive frisk. Så skriver hun, man skal tænke på, i min verden er alting bra. Og det er næsten ligesom den altså, olika varianter af det. Men om hun har ret i alle enkelheder, det ved jeg ikke. Men kosmisk, så kan jeg sige, det er det rigtige princippet. Man har en sygdom, og det er en specifik fejl. Martinus mener på, at tankerne har olika våglængder. Eller olika frekvens. Det finns enligt naturvetenskap alfa, beta, gamma, delta hjärnvågor. Och det kan man säga att det är från 1 till 3 hertz och 3 till 10 hertz. Det är indelat. Så jag menar det är acceptabelt att säga att vi har tankar med olika frekvens. Och så menar Martinus också mineraler, växter, djur, människor. Vi har alla vår egen frekvens. Så går Martinus steget videre og siger, vores organ har også olika frekvenser. Og så siger han, en ganske bestemt tanke virker ind på et specifikt organ. Derfor er det ikke slumpmæssigt, hvilke organ der bliver syge hos os, når vi bliver syge. Derfor er det er så logisk, tykker jeg, de specifikke tanker har en specifik frekvens, og derfor virker dem ind på specielle organ. Og det er jo meget interessant at vite, at og så har han i sin femte symbolbog givet 6 eksempler på, hvor en grundenergi kan gå ind i et fel område. Men det er bare eksempel. Men det findes jo også clairvoyanter og healer, som kan se aura. Du kan iblandt sige, at du skal agte dig for dine lunger, for jeg kan se, at det har kommet et gråt område der. Det er ligesom en fel energi, som er på vej ind i det der område. Og det er så Martinus, han ser det. Med sine grundenergier. At om man tænker på det sæt, så bliver de holdet på plads. Et af hans mest generelle eksempler, det er om man er hetsig og arig og eksplosiv og kolerisk, vred. Så kan man ikke styre det, han kalder for tyngdenergien, den eksplosive energi. Så kan det gå ind i fel område. Den energi behøves i morgen for at smelte maten. Men om den går ind i lungområdet, der dominerer af sensler, så kan man få lunginflammation. Og man kan få hjertfejl. Og det viser sig også rent statistisk, at mange mennesker med hjert-kjærl-sygdommer har et hæftigt temperament. Ja, kan du, har du?
Jeg skal betale den sidste her da.
Ja.
Jeg har tænkt, at det bliver mange, som er her i Sverige, som er så kaldade miljømedvetna.
Ja.
Og det betyder jo, at man vil värna om miljøen og ikke med avgaser och man vill källsortera och vi gör en väldigt massa saker. Och då vet jag ju också det att det är jordklotet egentligen som bestämmer saker.
Jo.
Ja. Men det kan ju väl ändå inte vara fel och det kan väl ändå bli ett litet plus på karman om man försöker.
Ja. Jo, altså det er jo politisk, det handler om, at mange af dem er miljømedvetne, og de gør det rigtigt, og de sorterer affaldet, og det kan jo måske være et fordel for jordklodsvæsenet. Men Martinus har jo det her provocerende udsorget med, at vi skal ikke forandre verden, vi skal forandre os selv. Stop, du får ikke gøre bomber, du får ikke gøre missiler, du får ikke gøre drone. Vi skal ikke ændre på de andre, vi skal ændre på os selv. Og der findes også miljøforskæmpere, som røger cigaretter. Og siger, vi skal ikke have nogen luftforurening. Naturligvis er det bra, som du siger, at de er miljømedvetende, de arbejder for miljøen. Men man kan sige rent sprogmæssigt, at man skal elske sin næste. Næste, det er den, som er nærmest ind. Og det er jo så dem mennesker, man har i sin hverdag. Men man kan jo også sige, at organen er jo dem, som er næste. Der var en psykolog, som havde en teknik med, at han ville have, at han havde kurser i røgafvænding. Og så skulle røgeren sætte sig på en stol, og så skulle han forestille sig, at lungerne er sat på den andre stolen. Og så skulle han føre et samtale med sine lunger. Och vad ska vi prata om? Jamen, du kan ju prata med dem om hur det känns när du tar en rök. Eller i tidigare, i gamla då, för 100-200 år sedan, så var barnen föräldrarnas egendom. Det är mina barn, så de ska göra som jag säger. Men nu kan man ju se att man ska se barnen som självständiga individer. Men det är också ett stort steg att börja att se på sina organ som självständiga individer. Alltså, idag kan man förstå att man ska behandla barnen på rätt sätt. Men man ska också behandla sina egna organ. Man säger, det är mitt kött, det är mina organ. Men det är faktiskt också andra levande varelser i min närhet. Som, så därför ska man också behandla dem. Martinus har i sina sista 40 år varit mycket inne på atombomber och atomkraft. Och det är så många, många katastrofer som kan hota klotet. Men Martinus kunde med sitt kosmiska medvetande se att detta klotet är inte en självmordsplanet. Vår klot har nu kommit så långt fram i utvecklingen att den står framför att ska ha kosmisk medvetande. Så den kan inte komma att göra. Han säger att en sån atomexplosion, atomkatastrof, atombomb, det är som att bli få ett stick av en vespa. Det kan ju göra väldigt ont. Så han säger alltså, eller man kan få sådan en liten finne, eller han säger alltså att atomkraftverken, det är mikrosjukdom inom jordklotet. Och han menar också att atomkraft, det är makrokosmisk livskraft. Vår sol får sin energi genom atomkraft. Det är ju alltså fyra veta-atomer blir till ett heliumatom. Det är en atomreaktion. Det ger solen livskraft. Därför kan det bli 20 grader varmt i Malmö idag. Därför solen har så mycket överskottsenergi. Solen får syssla med atomkraft. För det är makrokosmisk livskraft. Men vi människor, vi ska inte syssla med makrokosmisk livskraft. Det är alldeles för starkt för oss. Men naturligtvis så kan man säga att man kan själv bestämma vad man vill med sitt liv. Och då kan man ju så göra sig till redskap för att göra det som är kärleksfullt. Och man kan göra sig redskap till det motsatta. För exempel om det är en man som slår en annan man ihjäl. Det ska han ha karma för. Vem vill slå honom ihjäl? Är det några av er som vill? Nå, då får jag ju göra det, för han ska ju ha sin karma. Men det är ju den bärverkan, så blir jag själv. Och därför, man behöver inte att göra sig själv till redskap för att göra det onda. Men vill man ha ett lyckligt och ett bra liv, så gäller det att använda sin kraft på något som gör jorden bättre. Och då kan man prata om Martinus, eller jag arbetar med Esperanto, med kultur, med konst, med uppfinning, med vetenskap. Man kan ju lägga ner. Och därför är det ju alltså mycket välsignelsesrikt att man arbetar med ett projekt som är på väg fram. Ibland har jag också tänkt på, att jag kanske skulle hålla föredrag om nordisk mytologi och prata om Thor och Odin och sånt. Men det vill inte komma många till föredragen. Det vill inte få stor understöd. Därför jordklotet har kommit längre i sin utveckling. Så det är derfor, så går man ind for noget gammelmodigt. Så vil man ikke få medvind. Og du nævnte der nede med de nye impulser, der kommer ind over klotet. Og om man vil gøre sig til redskab for at hjælpe de nye impulserne frem, så får man jo medgang og støtte. Og det er jo så klart der også, altså om man vil forbedre miljøen. Men det er jo noget, som næsten gør det til en religion. At forbedre... så siger man til familien, jamen, jeg kan ikke være hjemme i kveld, jeg skal til møde i økologiforeningen. Jamen, da er det jo ikke næste særlig, om det sker på bekostnad af dem, som er i ens nærhorisont. Men altså, det vigtigste, det er jo så, at man gør sig selv til en fritsel, og man selv renser sig. Det er det allra vigtigste. Det kan ibland vara lite provocerande att säga att man ska inte förändra världen, man ska förändra sig själv. Men om man ser det så, jag ska inte göra de andra till pacifister. Jag ska göra mig själv till pacifist. Man kan inte ge något större bidrag till världsfreden än att förvandla sig själv till en fredsel. Och man kan egentligen inte ge något större bidrag till miljöet här i världen än vid att göra sitt eget kropp eller organism till sådan en hälsosam och ren värld. Men det var en man i Klint som frågade Martinus, vad kan jag göra när kriget kommer? Jo, men jag kan inte säga vad ni och ni ska göra. Det får man ju själv. Men det gäller, det är att hålla sig själv på rätt köl. Och du frågade också att din son har varit på, vad ska vi göra när kriget kommer till Sverige? Det var också en översättare här i Malmö, Martin Marinkovic, som översatte en mängd av Martinus texter till serbiska. Så kom kriget i Serbien. Och så berättade han selv i ett tal på Martinus födelsedag i Klint, att han blev så utslagen av krigen där nere, att han inte kunde översätta 2-3 år. Altså ikke nogen kritik af honom, men der kan man jo sige, der var han jo ikke på ret sjøl de der 2-3 år, for han er ligesom blevet udslagen af det. Så man kan sige, om nu der kommer et verdenskrig, så er det jo bra, om det findes nogle hjernceller, som er hjemvigt og harmoni. Og det vil jeg også sige, det største bidrag, jeg kan give til en bedre verden, når krigen kommer, det er, at jeg selv holder mig på ret sjøl, at jeg selv er i harmoni, og resten af svaret handler der om bøn. Og Jesus sagde, at ni skal bede, og aldrig trøtne på at bede. Og det vil jo altså også sige, at man kan bede for dem, som er i krig, og man kan altså bede om at få kraft og styrke og energi og sådan. Så vi behøver ikke at redde verden for klimaet. Vi behøver ikke at redde verden mod krig og sådan. Vi kan ikke ændre de andre, men vi kan ændre os selv. Men globalt set, så kan man jo anvende den tid, man ikke anvender på at arbejde med sig selv, kan man jo sige, nu kommer der nye impulser ind over klotet. Den her impulsen er ret. Det vil jeg bidrage med. Og så får man medgang og succes, kan man sige. Men når man arbejder på et projekt, som er en værtskultur, som holder på at forsvinde, så får man jo modgang og nederlag. Men vil man arbejde med det nye og gøre sig til redskab for det nye, og det kan man jo gøre inden med miljø og Martinus så også i det der symbol, 91, det sjette symbolboken. Det findes højt udviklede skytsengler i det rigtige menneskeriket, som vi rejser igennem under døden. Der sagde han dog, dem kan være skytsengler, til eksempel for forfattere, som skriver om en bedre verden, som skriver om et bedre miljø, som skriver om at gøre fredsligord og komme med forslag, hvordan man skal gøre det. På så sæt kan der også komme høje impulser ind i verden, ved at der er nogle, som gør sig til redskab for det. I sine foredrag nævnte Martinus ofte Henri Dunant, han som indstiftede Røde Kors. Det var jo nyt der på midten af 1800-tallet. Tænkt, at man hjælpte mennesker, som man ikke behøvede at hjælpe. Og det tykte Martinus, det var jo virkelig en næste kærlighed. Det var også det i Bibelen med den barmhærtige samaritan. Han tilhørte jo ikke vores stamme. Hvorfor skulle jeg dog hjælpe honom? Det var jo en stor nyhed, at man hjælpte en jyde af en anden stamme. Og det er det, man skal frem til. Og når man så gør sådanne saker, for eksempel inden Røde Kors, det er jo næste kærlig. Og vil man arbejde der, så får man jo stor støtte og hjælp. Derfor man gør sig til redskab for at udføre for det gode, så at sige. Jo, men skal vi sige, det var sidste frågan. Tak for i dag. Tak for interesset. Også jeg ville nævne, at min andre bog, den hedder Martinus og den nye værtsmoralen. Og det er jo faktisk en bog, som handler om alle Martinus fremtidsvisioner, hvor fremtiden kommer og tager sig ud. Så jeg har faktisk skrevet ganske mye, og det er vel 300 sider her.